den här. Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god. Nu kan du få slå den här uppekanten, Alexander Gustafsson. Ja, ja! Och där är det! Det är Alexander Gustafsson avslutar klubbet i tjejen i tredje ronden! Ja!
Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa MMA-sör. Nu är det dags. UFC 257 är i böckerna. Och vi är här för att diskutera. Det är inte bara en person här, vi är inte bara två, vi är tre stycken. Paul Elvaje.
Sabsaba.
Asha.
The Mystic Man.
Yes, exakt.
Ja, jag trodde att du skulle komma direkt så här. Asha som hade rätt.
Jag hade vi så jävla rätt alltså. Oj, vad rädd jag, rätt jag hade alltså. Säg jag.
Bettade du huset?
Jag blev helt thrown off med dina rhymes här,
ja, exakt.
Starstruck. Bettade du huset alltså?
Ja, ja, jag bara bettade. Jag blev så rik nu alltså, jag var så säker på Dustin att jag bara nej, liksom. Jag tog alla savings och allting och körde.
Men det sjuka är också att du spikade in på rond och på sekund. Det vet ju inte folk, men det gjorde du.
Ja, ja, nej, det var precis så. Jag skrev ner det på ett litet papper precis innan det skedde liksom. Det finns en bild och vis.
Vi börjar såklart i den änden. UFC dundrade på min mega PPV här då UFC 257 skulle gå av stapeln. Det var returmötet mellan Dustin Poirier och Conor McGregor. Uff, ja, the masterpiece utlovades. Det skulle vara en det skulle gå snabbt. Det skulle gå på en minut. Men när det väl började så såg det annorlunda ut. Och jag fortsätter med rimmen.
Jag trodde du har gått ut och sagt i mainstream media här att McGregor håller alltid vad han lovar. Det satt jag och lyssnade på igår faktiskt.
Ja, det
så blev det.
Precis. Nej, men alltså jag måste säga, det var en speciell match. Jag tycker Dustin gjorde väldigt bra ifrån sig. Jag gillar Dustins prestation. Och jag har sagt också, jag är ett stort fan av Dustin. Så jag kan säga att när han vann så var det ändå en sån här, ja men nice. Fan, är det någon som förtjänar att få en TKO-vinst mot Conor, då är det Dustin. Han gjorde det riktigt, riktigt bra. Men jag kände ganska snabbt att någonting kändes off med McGregor. Och jag reagerade väldigt, väldigt tidigt på sparkarna. Och det vet jag att jag sa i kommenteringen. De där sparkarna tar. Han började direkt förändra, vad heter det? Hans rörelsemönster började ändras ganska snabbt. Och jag började få lite, jag började helt plötsligt tänka på Sebba mot Sean O'Malley också. Samtidigt som jag såg det där. Och jag har en ännu starkare känsla. Och det får ni också lägga till någonting sen. Men jag tror att den här sparken kommer börja användas ännu mer nu.
Än vad den har gjort.
Jag är förvånad över att den inte har använts ännu mer efter just O'Malley-matchen. För det är så tydligt, när den där sitter rätt, den gör skada.
Men alla säger ju det hela tiden när någonting sånt här händer, så blir det att det blir lite mer populär och sen så lite mer, sen nu Conor, ja men då kommer det ta en ny nivå liksom. Så att det har ju varit en trend av, jag kommer ihåg vilken match var det, var Jeremy Stevens mot Gilbert Melendez för ett, alltså då var det väl ändå ett par år sedan nu. Då började det också jävligt mycket snack om den där sparken, för att då var det ju liksom över tre ronder så nötte han bara ner Gilbert med de där sparkarna. Nu när McGregor blev besegrad på det sättet så kommer det ta en annan nivå av, nu är det, ser man ju de memes som dyker upp också, alla på måndag på gymmet. Vet så. Men den som är riktigt mystik inför den här galan, det är ju Dan Hardy. Han gick ut, det fanns en rubrik som jag lade upp på min story innan matchen. Dan Hardy says leg kicks could be key to victory against McGregor. Var ja. Precis det som hände.
Jo, men det är fler som har sagt det. Det är någonting jag också reagerade på. Jag vet inte vem var som pratade om det, men det är just dels hans rörelse i fjärdvikt. Det var något annat. Jag tycker att han har blivit mycket, mycket tyngre på främre benet än vad han var förr. Och speciellt i den här matchen, det var som att han hela tiden låg nästan med hela kroppstyggen längst fram. Det tyckte jag ändå var lite okaraktäristiskt. Tittar vi fjärde, då ser man han är mycket studsigare.
Ja,
han är
jag håller med dig. Alltså, man såg ju nu att han var plattfotad. Alltså, han hade vikt på båda fötterna. Innan brukar Conor ha lite studs och hoppa undan. Och när han har blivit träffad med sådana här sparkar innan så är han på tårna. Så benet flyger iväg. Nu hade han ju vikten ner, vilket gör att muskeln är spänd. Och när sparken sitter så blir det liksom att muskeln tar 100% damage. Än att det blir att benet följer med, liksom rullar iväg med sparken. Och jag, som du säger, jag tyckte jag såg redan på, alltså, entrancen att Conor, det var någonting som var off. Jag väntade på den här så här, när snart kommer den här blicken när han tittar in i kameran och så här. Men han såg lite spänd ut och så höll han på där och med den här jävla filten eller vad det var och höll på att torka tårna som en så här snuttefilt och såg inte liksom, han såg inte avslappnad ut innan match. Jag vet inte om det var nerverna kom lite här för att han inte har gått match på ett tag eller han kände nu är det press. det var något som inte riktigt stämde. Och det såg man direkt när han började fighta, så att så här, men hela hans stance är annorlunda. Varför är han plattfotad? Varför liksom håller han inte studskonor och in och ut och det här lätta fotarbetet? Och till och med precisionen med slagen, han började missa mycket, vevade mer. Det var som att liksom han var off-tunad. Han var inte riktigt där han, vi har brukat se han liksom.
Ringrost, frågetecken.
Ja, men så här är grejen. Många som lyssnar på det här kommer att tycka att det är typiskt också att man sitter och pratar om att det var någonting som var off när det är en sån här förlust av Conor. Men jag håller med därför att vi satt exakt så när vi kollade på kontoret. Ja. Alla sa det, alla sa någonting. Och grejen är, jag tror att det är en ganska enkelt svar som du lyfter. Det är ringrost och det är hela den här livsstilen som han har fått i och med sina, liksom, sitt rika liv som han har. Att det, den här Conor som vi försöker hålla kvar vid, det är lite som så här, ja, men det är lite som när man alltid tittar tillbaka på Gustafsson kanske. Han har inte haft samma utbildning så att han blir ut den här rika kändisen som McGregor, men det är alltid att man tittar tillbaka flera år i tiden och bara, va, när kommer den där tillbaka? Men folk utvecklas ju på olika sätt och den Conor finns inte kvar. Det är precis lika lite som att den Alex som fanns mot Jones för liksom hur många år sedan som helst, det är klart att inte den Alex finns kvar heller. Så ja, på något sätt så tänker jag att, ja, man sitter och håller kvar de där fjäderviktsminnena liksom när han gick upp för 6 år sedan. Och han är en helt annan man nu, han är större, han har annan fysik, han har annat psyke, han har gått igenom andra saker i livet och jag tror inte att han har levt det här elitidrottslivet fullt ut som han borde, även om han har gjort det bättre inför den här matchen än till exempel mot Khabib. Då vet man att han spårade på många sätt och drack sin whisky hela tiden liksom sådär.
Och annat.
Ja, och annat. Så nu har det inte varit på den nivån. Däremot så tror jag ändå liksom, jag tror att det är skillnad på hur varje dag inför en sån här match ser ut hos Poirier och hur den ser ut hos McGregor liksom. Han är ute på någon lyxsemester och du vet, jag vet inte, tror den här fajern som han hade när han var på väg upp och bryta ny mark i UFC, hur ska han ha kvar den nu?
Nej, men det är en bra grej du lyfter det här, och det är intressant är att exakt samma sak går att säga om Poirier, och han sa det själv. Han går ju fram till DC och säger jag tycker inte ens att det här är kul längre, men jag är otroligt bra på det. Och här tror jag skillnaden mellan Dustin och Conor är att Dustin var ute efter hämnd. Han ville ändra på den förlusten. För Conor var det mer vad jag redan vunnit en gång, och jag tror jag köper allt det här. När glöden försvinner, jag har lyft det med många fighters, det handlar inte om Conor, men det kommer en tid när många, nu är det ju män och kvinnor, känner att det inte är lika kul längre att spöa folk. Jag har inte samma glöd, det här har blivit ett jobb. Och jag tror att vi kommer inte se jättemycket mer av Dustin heller. Jag tror att Dustin blir motiverad om de säger du får gå en titelmatch. Då kommer han få glöden. Men annars är han det själv. Jag vet inte riktigt vad jag vill gå. Jag tycker det är väldigt intressant att också ta verkligen in det Dustin också säger. För han lyfter allt det här som vi nu spekulerar om Conor. Mm. Det har redan Dustin börjat säga om sig själv. Det är inte kul längre. Jag tycker inte att det här är roligt.
Och sen är det så här, när vi satt här förra veckan, då vet jag att ni skrattade till lite när jag sa att det här med att han håller på att prata om massa andra, like Khabib och liksom, och han hade fokus på annat håll. Men lite grann vad jag menade när jag sa det var också så här att jag tror inte Conor hade, just som du lyfter nu, en sån här stark motivation inifrån att just möta på er, utan han ville ju liksom bara få det överstökat så att han kunde gå vidare till roligare grejer. Och det fattar man ju när man bara tittar på rematchen. Det fanns ingen någon personlig anledning att verkligen vilja spöa Poirier. Han hade redan spöat han tidigare, så det var svårt att toppa. Det fanns massa sådana bitar att det var mer bara av en, men nu måste jag gå en match, och Poirier var den som made sense. Så att jag tror Conor behöver någon sån här extra grej som driver honom. Och nu om de kör en trilogi till exempel, då, som de ju har lyft på två, då tror jag att Conor kommer att bli lite mer av en sån här man possessed, som när han vill ha rematch mot Nate Diaz. Så att han behöver nog någon extra liksom anledning att verkligen gå tillbaka till sina rötter och kriga på.
Ja. Men nu ska vi lyfta allting som var helt fantastiskt också med Dustin Poirier. För det finns väldigt, väldigt mycket att ta på där. Vi pratade om det plattfotade och inte så fina fotarbetet av Conor. Men fotarbetet på Dustin, alltså det var helt fenomenalt. Det är en monster uppercut där. Jag vet inte om det är första eller andra ronden som Conor försöker skicka mot Dustin. Och bara fotplaceringarna på Dustin gör att han helt glider undan allting som kommer. Och Conor slår luft. Så jag måste säga, alltså verkligen hatten av till Dustin. Vilken prestation, vilken gameplan. Mike Brown, som även han har lyft till Dustin, bensparkar. Bensparkar, bensparkar, bensparkar. Och till slut, det var en benspark för mycket och man började se vad problem för Conor och Dustin. Vad gör han? Jo, han börjar avlossa kombinationer, långa serier. Och är den första att TKO'a Conor McGregor. Grymt jobbat, Dustin Poirier, alltså.
100%.
Det var Louisiana Hot Sauce i de där händerna.
Ah, ja.
Det var tydligt. För det var ingen proper 12 hos McGregor.
Nu blir det försäljningsrekord där efter. Alltså. Nej, men gud, man unnar jag verkligen den här vinsten. Det är så kul att en sån good guy får segra liksom, och göra det så snyggt. Och lyfta sin Good Fight Foundation och de fina grejerna som man gör också. Verkligen bra prestation, alltså.
Mm. Vad säger du själv, Seba?
Jättebra, alltså som vi sa, man blir inte, alltså, vi trodde Conor skulle vinna, men Dustin är en favorit alltid. Mm. Han är liksom en fighter. Den som inte tycker om Dustin har ju något fel liksom. Vem gillar inte han? Han är liksom rakt igenom en reko-kille och kämpat alltid levererat i matcher. Så jag tycker det var jättefint av honom att han höll sig till en gameplan, lyckades ta ner McGregor superlätt också. Jag tror också att Dustin är en annorlunda fighter än när de möttes för 6 år sedan. Han har ju liksom gått krig var tredje månad i princip sen dess och bara blivit bättre, bättre, bättre. Han kommer in med en helt annan, man såg det var liksom, han var mer grundad i sig själv redan. Jag gillar det här just jämföra mycket entrances, för jag tycker man ser rätt mycket på fighten, vart de är, om de är nervösa, är liksom hur de är mentalt och inför, precis, de ska ju gå match om några minuter. Och som jag sa, McGregor såg väldigt osäker ut, väldigt nervös ut, höll på där med den här handduken jättelänge. Och det är också ett tecken på att så, men du vill ju gå in och fightas, alltså inte försöka sublimt hålla dig kvar med dina coacher istället för att gå in i buren. Och det var väldigt tydligt om ni kollar tillbaks på det, att han någonstans försökte så, men jag fastnar lite här för det är tryggare än att behöva gå in i den otrygga zonen där. Medan Dustin, när han kom in, man såg, han var grundad i sig själv, lugn. Och där såg man redan där att så, okej, rent liksom, hur säger vi, energimässigt så är Dustin där. Han har gjort det här, han vet vad som innebär. Conor var spändare och energimässigt så såg man att Dustin är där för att vinna på ett helt annat sätt. Och att han var, alltså som jag sa, grundad. Man såg att det han säger, att han har ju hittat sig själv som man, som fighter, som allt. Och jag tycker det är väldigt, väldigt tydligt att han har nått den mognadsnivån att han... vad säger man, han som man sa, allt var jobbigt, skittråkigt inför den här matchen, förutom matchen i sig. Och jag tror att när han väl går match så han är i zone och i flow direkt liksom, och vet exakt vad han ska göra, och han fullföljde allt perfekt. Och ja, alltså nu kommer han gå till historien som den som första som TKO'ade McGregor. Det tycker jag han förtjänar. Ja. Han förtjänar jättemycket.
Verkligen, jag tycker det är kul också som du nämner det här med mognaden, att liksom man har verkligen fått följa hans personliga utveckling i UFC, för han har varit där så länge. Så det är ju nästan helt olika personer idag och liksom de tidigare dagarna.
Han var lite mer aggressiv och skulle liksom, första Conor-matchen där, båda var jättehypade mot varandra. Poirier finns inte längre nu, utan han är...
Han är väldigt sympatisk. Det var till och med en rolig grej innan galan, för då var han på Theo Vaughns podcast. Mm. Och så frågade han, så försökte dra ut något roligt typ utspel av honom, och bara, alltså, would you kill him? Typ så här, när han säger att han skulle göra vad som, alltså allt som krävs för att vinna. Så han blev helt obekväm med den där frågan, och bara, I mean, I don't want to kill him. Liksom, och började garva, bara, det är inte det som är målet. Liksom. Så att, jag vet inte, några år sedan kanske man hade fått ett annat svar av honom. Det känns som att han är en helt annan person. Sen var det ju en farlig fight för Poirier också. Man hyllar han väldigt mycket med all rätt liksom. Men McGregors lägsta nivå, man tycker att han var off, då var ju den ganska hög. Han var nära på att avsluta Poirier ett par gånger, och Poirier såg riktigt ranglig ut i vissa sekvenser.
Alltså första ronden, det sa han ju själv också, 10-9 till McGregor liksom.
100%.
Han dominerade clinchen, jobbade med sina axelshots.
Trots nedtagningen.
Exakt, och fick väldigt fina träffar. Fast de var sloppy liksom. Det var inga rena 100% träffar. Så fick han ändå in träffar och dominerade första ronden, tycker jag, så att han vann den. Men andra ronden så märktes ju att det benet, det är kaputt liksom. Du kan inte göra så mycket.
Jag sa det själv, Dustin. Mm. det var någon instans där han sa att hade McGregor fortsatt att bara kliva framåt, då hade det nog varit över. Mm. För jag var, det har varit prickad ordentligt. Mm. Så... Men där jag vill kolla en annan grej här då, om vi säger då just med McGregor, vad tror ni att den här förlusten gör för honom? Han har ändå lyft att han vill fightas igen. Hur kommer han se ut vid eventuell comeback, Sebba?
Det finns väl två scenarion här. Alltså, väljer han att komma tillbaka, så tror jag att han tar det. Det har vi sagt hela tiden, nu tar han det seriöst, Men jag tror att det här var liksom första gången han får känna hur det känns att vara på andra sidan, och inte att du har submittat, utan nu fick du liksom stryk. Alltså känna den, hur säger vi, alltså att han har kränkt sin stolthet på det sättet. Och han är ju en väldigt stolt person. Och i det här han brukar göra med andra, ju var den som sänker dem, söver personer, liksom knockar dem. Och nu fick han hamna på den, ser vi, på den andra delen av kakan. Så jag tror nog att det kommer vara hårt för han att svälja. Så allt kommer ju egentligen handla om hur mycket han väljer att... Alltså dedikera sig, det är allt handlar om det. Hur bekväm är han? Hur bekväm är han på att det rullar in några miljoner i veckan på whiskyn och på allt annat han gör? För någonstans så har han ju ändå kapaciteten att vara den fighter han en gång var. Men jag tror det som Asha sa är att allt runt omkring, bekvämligheten är ju fortfarande bekvämlighet. Du går inte ut och springer de här extra milen bara för att du inte har något att göra och är du hungrig för att den andra... Du kanske tänker att om en andra snubben är ute och springer, jag gör det också... Utan nu sitter du där på din lyxjatt och mår bra och kan beställa allt och du får alla säga ja till det. Så, alltså jag hoppas såklart att Conor kommer tillbaka och är vass, för det är kul att se han och jag tycker han behövs i sporten än så länge. Än är han inte klar. Men vi får se vad de kommande månaderna. Alltså han har väl att han vill gå 3 matcher innan april, läste jag någon grej här. Och,
exakt.
Jag tror att det här kan vara en liten wake-up call också. Just sättet han förlorade på att... Ja, jag vet inte, men samtidigt ser jag så att 2 sidor i intervjuerna efter. En sida då han är den här motiverade och en då han bara accepterar förlusten och säger, åh, det är så här. Those kicks are deadly, yeah.
Han var sentimental. Jag trodde faktiskt att han skulle börja gråta där. Jag tyckte det kändes väldigt nära i några instanser att han höll på nästan bryta ihop där.
Han sa ju det själv också. Någonting med så här att jag måste sortera mina känslor liksom. Så att han... Och där var det liksom också intressant att se skillnaden på post-fight-intervjun i buren och presskonferensen. För redan där så var det en lite annorlunda vibe från Conor. Först var det så här att det var inte som han hade inte haft tid att tänka igenom någonting, såklart precis efter matchen. Då bara, ja men det är klart jag vill komma tillbaka liksom. Sen när han satt på presskonferensen, då var det några gånger som han uttryckte en mer av en tveksamhet till det. Även om han någonstans landade då i att han kommer köra igen. Jag tror inte att han är klar. Det var inte... Det tror inte jag nu, även om det kanske närmar sig. Men däremot för han och hans varumärke, så tror jag inte förlusten gör sådär jättemycket.
Ingenting,
för att det är redan cementerat. Han är så pass stor och känd, han har förlorat. Så hade varit obesegrad, hade varit en annan grej. Nu har han redan gått igenom liksom den rollercoaster några gånger så. Sen tycker jag att det är lite synd för Dustins del att det är de här tiderna när det inte är några fans och såna här grejer. För jag kände lite en avsaknad av den här ja, men du vet, när han precis har vunnit mot McGregor och liksom står där och alla vrålar och liksom kanske kramar om han. Alltså de där typ bilderna och sånt där. Det hade gjort ganska mycket för Dustins karriär härifrån. Nu känns det lite, eftersom det är den här avstängda miljön som de fightas i, så vi får se om han verkligen får det här uppsvinget som en Nate Diaz eller något sånt där. Jag tror inte det kommer påverka hans karriär så jättemycket heller, även om det är en stor grej såklart. Liksom.
Jag tror att det blir en stor grej. Jag tror att han vinner sina fans på sitt sätt, men det blir på något vänster där med att han är inte den första att vinna mot Conor. Det har redan hänt. Även om han är den första som avslutar via slag, absolut. Men sen tror jag också att han har redan den här basen av riktiga MMA-fans. De gillar redan Dustin. De är på hans sida, och det är där jag tror då blir skillnaden kanske med Nate, att det är många som precis upptäckte sporten och Nate hade varit borta, och då kommer det här havet av nya fans till honom. Det var en annan grej som jag tänkte på. Ja, Khabibs tweet. Vad tyckte ni om den? Har du hört den, Sebba? Det han har sagt då är att det är sånt här som händer när man lämnar sitt team och inte sparras med sina sparringspartner och så vidare. Jag personligen tyckte den var väldigt konstig, för att han har inte lämnat sitt team. Han har exakt samma team runt sig.
Exakt, jag förstod inte vad han menar.
Nej, jag sparar inte partner också för att utvecklas. Han kan inte köra samma folk hela tiden.
Nej.
Nej, han tar väl med sig, han har ju sitt team av folk. Och sen om de åker iväg och tränar i Portugal eller om de är liksom, åker, ja, men du vet, Dubai körde han lite. Men då är det ju, alltså jag tror han hade typ 30-35 pers hörde jag som följde med honom liksom. Så att vare sig de är något annat land, det är ju samma folk ändå. Han har ju alltid haft John Cavan och alltså sådär, så att det förstod inte jag. Sen vill han ju hitta sätt att rub it in lite grann, men det var bara ett märkligt
det var
val,
jättekonstigt. Jag bara, fast vad menar han? Och jag har till och med sett fighters dela den här tweeten som att det finns en poäng i tweeten, och då känner jag så här, fast vänta nu. Jag vet vem du är. Jag vet att du också sparras med andra människor. Så varför delar du den här tweeten som att det var så oh, kolla där och trupp på något. Man, jag ser dig träna i olika städer. Varför lägger du upp det här?
Ja, men det är för att det, hade han bara sagt någonting annat som made sense,
och han hade kunnat lyfta egentligen vad som helst. Han hade mer kunnat lyfta på att där nu är det du som ligger och sover din, alltså,
det är typ
vad
det enda du inte kan säga om Connor är att han är illojal. För det, det har han alltid liksom lyft väldigt starkt själv, att säga, jag tycker att man ska hålla i sina rötter, och de som har tagit upp dig liksom, det här med att det är grönare gräs på andra sidan och sånt där, det köper inte jag, sånt där har jag, det är hans
jag
grej
vet liksom. Varför det är för att han inte sparas med Artem.
Ja, det var det jag tänkte också. Artem var inte där. Och det, de bara, you leave Artem out. Nej, men det är en jättekonstig tweet. Jag tyckte den var jättekonstig. Men det intressanta där på presskonferensen var att han gick från att vara lite sentimental till att den här glöden kom tillbaka. Tänkte du på det?
Ja.
För då bara han bara, hej, kom tillbaka då. Han bara, du kan sitta där utanför just nu, men liksom, om du vill någonting, kom hit. Visa det här själv. Där tror jag att när det är den utmaningen, då dyker den här gamla
Men jag tror också att det är Khabib försöker göra det till något liksom större, att så, du har lämnat ditt team, det är det här, du är en sån, jag är i alla fall lojal, och försöker göra det till en sån grej istället liksom. Men de två kommer ju alltid hålla på så här fram och tillbaks liksom. Alltså, vi får se med Conor nu. Det blir spännande att se vad han vill göra, och när den här förlusten har lagt sig lite och benet har läkt liksom, vad känner han är. Jag tror att det kommer bli en Diaz 3, att det är det han kommer sträva efter. Det kanske inte kommer vara världens mest hypade match, men Conor får en chans att komma tillbaka om det är det han vill. Eller så väljer han att säga, vet ni vad, jag satsar 100% på att bli businessman och gör egen promotion och gör något eget team eller vad han nu väljer att göra.
Diaz 3 är ju matchen att boka nu, 100%. Det är, alltså,
nu är det finns det för mig mer logik i den än vad det har gjort på länge. Om det är så att Conor vill tillbaka, så känner jag mer logik i den. Även om jag inte är ett fan av att se om den matchen en tredje gång. Men vad annars då? Har vi någon annan som ni skulle vilja se honom mot? Vissa tyckte att Conor borde möta Michael Chandler. Jag vet inte varför. Jag tycker att Chandler vann sin match. Alltså, jag vill hellre se honom jobba upp sig på någon vänster.
Det känns som att Diaz 3:an är den enda som makes sense just nu, för att det behöver vara en viss typ av magnitud när McGregor fightas. Det behöver finnas någonting liksom. Nu var det lite så här att nu var det bara att McGregor var tillbaka, men nästa match måste det finnas någon mer anledning varför det här är spännande, både för han själv och fansen, tror jag, så att man ska få ut maximalt av en Conor-händelse. Och då är det bara Diaz-matchen som makes sense just nu, om ingenting annat händer om ett litet tag. För att en trilogi direkt mot Poirier, då blir det lite trött. Jag tycker det är liksom, fan, vi väntar 6 år på den första matchen, kan i alla fall låta dem ha
vad
en match
emellan. Vad tror du
mot Gaethje? Ja, Gaethje för sig, det är väl den.
Just det,
ja, det är faktiskt sant. Där finns det någonting att hämta. Finns det, och de kommer ju båda från förlust, så det vore väl ett bra alternativ annars, men jag ser inte varför man ska ta den när det finns all den här historiken med Diaz. Så kan man bara få stopp på det snacket sen, att okay, nu har de kört 3 matcher, kan vi gå vidare från det där liksom. Och sen det är alltid kul när Diaz är tillbaka och sådär.
Men strategiskt då, vad är smartast för Conor? Säg att han skulle förlora mot Diaz.
Ja, men jag tror ändå nästan
en tredje, då är det rätt jobbigt läge han hamnar i liksom.
Jag undrar om
förlorar
inte
mot Gaethje blir ändå så här, okej, det är 2-3 jag förlorat mot, jag ändå där i topp 5.
Ja, du menar så. Alltså jag tror inte Conor bryr sig så jättemycket om han rankas nummer 7 eller rankas nummer 5, eller förstår jag menar. Det känns inte som att det är liksom.
Är det inte the belt han vill då? ha det, jo, men det champion? Eller tror han satsar bara på profilmatcherna?
Det känns som att med Connor, alltså, det är bara att antingen vinner han eller så förlorar han. Det spelar nog inte så stor roll om han vinner mot Diaz eller om han vinner mot Gaethje. Mm. Han skulle ändå kunna få en titelchans om det är ett läge för det just då efteråt. Liksom. Det spelar, alltså, det har vi sett värre folk på, exempel på vilka som får titelchanser i UFC. Alla vet ju att UFCs ranking är ingen som respekterar direkt. Så att, men det är ju så. Så att, jag tror att det handlar bara om att alltså en Diaz vet folk alltid att det, i alla fall det är en topfighter liksom. Så att vinner han en sån match i imponerande stil, då kommer han definitivt kunna få en titelfight om han vill det. Kanske Dustin är där uppe med bältet och så är det en bra storyline att bygga vidare på.
Mm. Jag tror att Conor behöver verkligen hitta sitt varför. Varför gör han det här? Och det är, jag frågar mig själv lite, hur hade Conor sett ut om inte matchen mot Mayweather hade blivit av? Förstå den.
Han har inte varit lika rich i alla fall.
Nej, men jag tror att det hade varit rich, otroligt att vara motiverad rich, människa. För det är, och Dana lyfter det hela tiden när folk väl tjänar sina pengar utanför.
Klart.
Det finns ingen riktig anledning att gå in här. Han har ju lyft det många gånger att han tvivlar på att Conor kommer att komma tillbaka. Men nu, ja, han valt att komma tillbaka. Men vad händer med Dustin då? För det är ju den intressanta frågan nu. Han säger själv att han inte är jättemotiverad. Det verkar det finnas nästan en känsla av att han... Som sagt, jag tror att det enda som kommer motivera honom, det är bältet. Vad tror du, Asha?
Ja, alltså definitivt, men han nämnde ju själv att han tittade mest på en trilogi med McGregor eller Diaz egentligen, började lyfta Diaz-vinkeln. Jag vet inte om någon av dem är aktuell härnäst, utan det som du säger, jag tror han kommer lockas tillbaka av att nu får du ut, han kommer ju få titelfighten oavsett vem den andra blir. Vissa säger Charles Oliveira, vissa säger ju Chandler, och jag tror Chandler är den som Dana vill ha in där. Så att Dana kommer väl försöka sätta Chandler mot Poirier nu om vakanta bältet,
men
tror jag.
Men försöker han ducka?
Poirier?
Dustin, ja, han säger ja, det. Ja, men nej, precis. Han har inget intresse i den matchen alls.
Vi kommer ju se en liten period av om han står på sig det avseendet eller om han släpper upp lite och bara okej, vi kör. Han kommer i alla fall vara en del av nästa titelfight. Svårt att säga att det skulle bli Chandler mot Oliveira och så är Poirier kvar där utanför, så var den som vann mot McGregor.
Men
liksom,
allting är väl egentligen på Khabib, vad han väl, om han väljer att liksom inte komma tillbaka nu och verkligen låta resigna bältet så att det blir på spel liksom. Så det är...
Ja, han har väl egentligen gjort det. Han har ju lämnat bältet. Det är UFC som har behållit titeln på honom, vilket är lite ovanligt, men det är ju för att, precis, de vill ha kvar honom.
Nej, men det är ju så, alltså, jag tror inte någon just nu verkligen starkt tror att Khabib kommer tillbaka, utan det var den här lilla liksom med McGregor, det är i alla fall en sån signifikant
händelse.
Men om händelse.
Någon imponerade här då, det han sa. Ja. Jag blev lite så, men vadå, Chandler imponerade väl?
Fast jo, han, men inte, han har ju tydligen inte sagt så.
Nej, det är Dana. Nej, som
han har ju inte riktigt sagt det. Det var ju det han sa själv. Han bara, Dana, liksom, vrid inte på mina ord här nu. Och han bara, jag håller min mamma, löftet till min mamma. Så han har ju inte riktigt sagt det.
Men samtidigt så hade någon kommit in och bara kört en kamsat typ så här. Alltså verkligen bara visat nivåskillnad till sin motståndare, stängt ner den på alla sätt och vis, och bara, jag är bäst i världen, kom tillbaka och visa att jag fel, eller någonting. Mm. Typ hade Chandler, det är en grej om du knockar någon, då finns ändå inte någon anledning varför Khabib ska tro att inte han kan vinna liksom. Ja, det är många som har knockat folk innan de möter mig liksom. Men hade Chandler gått in och kanske visat att han är liksom var hästlängder bättre på tre olika sätt i den här matchen och hittat ett sent avslut sen kanske, eller en sån så här, verkligen spektakulär prestation, då tror jag ändå att det hade funnits någonting kanske hos just Chandler som är en outsider som kommer in och har ett bälte från en annan organisation och hävdar att han är bäst i världen, och han hade väl möjligheten, men det skulle mycket till för att verkligen locka tillbaka en Khabib. Så det måste ju vara, måste ju komma fram någon anledning som får Khabib att tveka en uns på sig själv liksom, och det gör han ju inte.
Tror du att han kommer göra den sista matchen, eller kommer det bli 29?
Nej, jag tror det är 29. Jag tror inte han bryr sig. Det är basically same shit. Jag är bäst någonsin.
Father's plan.
What det about father's plan? Jag också, för att jag lyfter även i min live chat på Instagram. För han säger ju liksom att jag håller mitt ord till min mamma just nu. Men samtidigt så har han ju alltid velat hålla sitt ord till sin pappa också. Och det här blir den kontrasten.
Exakt.
Ifall han inte gör sin 30:e match, då bryter han teoretiskt sett mot father's plan. Och det är någonting som jag tror ändå någonstans borde ligga hos honom. Att jag och min pappa Tampa hade en plan om 30, men nu säger mamma att hon inte vill att jag ska slåss.
Plus att det ser ju snyggare ut med 30-0 liksom, i historieböckerna.
Ja, eller blir det 29 and Chandler?
Ja, exakt.
Den.
Ja, men det, alltså, jag säger inte att det är en omöjlighet, men det skulle mycket till, och om McGregor hade vunnit, då det fanns ändå en liten chans, tror jag, att han skulle kunna bli övertalad och köra rematchen. Bara för att det finns så mycket andra vinklar då att trycka på. Dels 30, farsans plan, men också det här liksom att okej, även om inte du tycker om Connor, så är det här, det blir en stor händelse för hela sporten, och det kommer att påverka ditt legacy som du bryr dig väldigt mycket om, och då får han ändå en chans att stänga, alltså visa vad han står för och stänga ner den här kaxiga irländaren som är disrespectful liksom. Så det hade ju varit meningsfullt för Khabibs karriär och ett starkt sätt att avsluta på. Nu fattar man ju liksom att varför ska han komma tillbaka och avsluta med en Chandler eller en Poirier rematch eller någonting så här? Det blir ju bara, ja, men då kunde jag lika gärna slutat nu istället.
Ja, alltså för mig är det ju, om det ska motiveras för honom, då måste det ju vara någonting som han inte har gjort. Och då skulle jag nog hellre säga Charles Oliveira. För det finns frågetecknet om marken. Nej, men bara för att Charles Oliveira har gjort något. Jag är inte nyfiken på heller att se om Dustin och honom. Att försöka sälja in honom och McGregor nu, alltså det blir bara löjligt. Med tanke på att McGregor torskade, även om jag tror att McGregor är mycket mer motiverad, till och med att Khabib kommer säkert jobba stenhårt för en sån fight. Den är svår. Han har precis blivit sänkt av Dustin, alltså då blir MMA-matte här nu. Och Khabib har avslutat. Nej, men ni fattar, och, ja. Och därför känner väl jag, visst, det hade varit kul att se Chandler mot Khabib, men jag hade velat se Chandler en gång till i UFC.
Ja.
Jag hade velat se Chandler i såna fall manhandla typ Charles Oliveira.
Precis.
Då hade det varit intressant att bygga.
Exakt, det jag skulle säga, att så här, om de får möts, att se att Khabib chillar lite nu, han ger från sig bältet, han låter de här på toppen nu få grisa lite med varann. Är det någon som stand out från dem som sa, oh, du gick igenom alla de här, du är champ nu, då kan han komma tillbaka för någon superfight att så här, om bältet.
Precis, men för det är det också, man behöver inte ha så bråttom, alltså jag menar, kolla på andra retirements och comebacks, kunde det vara 2 år eller 4 år gjorde det för GSP liksom. Han kanske landar i det här och sen efter några år så känner hans morsa annorlunda, det är någon som har börjat rensa upp lite divisionen, ja. Och så bara liksom hitta, nej men nu ska jag gå tillbaka och köra den här sista liksom. Men det måste ju vara det, därför skakar på huvudet lite när jag säger Charles Oliveira, för visst hade det varit en fantastisk fight, men det skulle inte bli den där signifikanta händelsen runt, nej, omkring, och jag tror att det också, även om inte han bryr sig om pengar och sånt där, så måste det på något sätt, när det är en sista fight, måste den upp till en viss nivå av någon typ av hype och intresse, att det här verkligen betyder någonting mer än att den här fighten är rankad si och har vunnit så många matcher i rad liksom.
Men jag tror att finnas någon magi. Jag tror att vi liksom tänker lika där, och det är därför jag tror att de andra matcherna går inte heller att sälja in. Dustin blir inte intressant, Conor blir inte intressant. Precis. Chandler har gått en match i UFC, och då kan man lyfta det, ah, men vadå, han gick in och släckte en person skitsnabbt, vi vet ingenting.
Nej.
Men däremot om då Chandler till exempel demolerar Charles Oliveira både stående och på marken. Precis. Då är det helt plötsligt såhär, uff, okej, okay, ja. nu har vi något här.
Ja.
Sen är det mitt eget intresse att jag är nyfiken på om Oliveira kan göra någonting.
Alltså,
på marken.
Oliveira, han är ju en intressant spelare i den här divisionen, ja. Nu. För att jag tror inte någon är så jättesugen på att möta honom. Ja. Och det är liksom, han är lite utanför nu när de körde den här lilla turneringen som de kallar det. Liksom. Då blir det ganska så här, det är ganska lätt att säga att ah, men vi sätter de här två vinnarna mot varandra just nu. Även om Oliveira kanske egentligen skulle förtjäna det mer. Men han har ju typ 8 raka vinster. Och han är bara en liten läskig figur där vid sidan av som väntar på sin chans att få komma in. Och förr eller senare så kommer ju någon behöva bli tvingad att möta honom. Liksom. Och han kommer ju upp hela tiden när de snackar om de här grejerna. Ah, where does Charles Oliveira fit in? Ah, that's a great question, säger Dana. Liksom. Och han själv lyfter också Oliveira i många intervjuer. Sen finns också Oliveira där liksom, så att vi får se. Det ska bli spännande att se vad som väntar för honom härnäst. Han mot Chandler hade inte varit en dum idé, tycker
Nej,
jag.
Nej, jag proppar för den matchen också. Ja. Chandler mot Oliveira, där har vi en contender som ska gå om bältet. Liksom,
jag tycker det med. För där håller jag ändå med Dustin. Jag förstår hela Dustins kommentar om Chandler. Han säger att jag är inget emot Chandler, men han har inte varit här tillräckligt Nej. Länge. Han vill ju att rankingen på något sätt ska ha en betydelse.
Uh-huh.
Därför säger han, låt honom gå mot Charles Oliveira.
Och jag där kan Dustin fattar. Möta vinnaren, eller hur?
Ja. Ja, och det tror jag Dustin var öppen för själv också. Liksom. Det var han öppen för själv. Att det, då är det en annan femma.
Jag vill bara nämna med Poirier också. Jag tycker det var intressant att se hur han förde sig efter matchen i, när det kommer till det här att han är inte den som går ut och snackar skit om folk så där, men han är väldigt bra på att hitta sitt sätt att vara säker i sig själv och visa det för andra. Utan att liksom gå overboard på något sätt. Till exempel backstage interaktionen mellan honom och Chandler. När Chandler kommer fram så skojar han lite med han bara för att väcka en liten osäkerhet så här. Känns det bara hey, you put away a great guy, säger han så här. Men ändå med lite så här, inte för mycket heller, ja, men nu kan du gå vidare alltså, så här, för, förstår du, så han visar respekt. Men att liksom vi fortsätter sen med det här liksom. Och sen när han snackade också om Max Holloway i buren, tyckte det var kul. För då sa ju det, Max Holloway sa i förra veckan att han var den bästa boxaren nu, så jag vet inte, jag spöade han 2 gånger. Så jag tycker jag visar ganska bra boxning här mot McGregor, men ändå respekt till Max liksom, eller du vet, så att han balanserar det ganska snyggt ändå, för det är viktigt att man inte, det är jävla trist när vissa blir så här överödmjuka liksom och inte kan bygga upp sig själva för att de är rädda att trampa andra på tårna. Där tycker jag den linjen går han att balansera på ganska snyggt.
Dustin kör över Max Holloway om de möter varandra igen.
Ja, ja.
Alltså, han har gjort det 2 gånger. Han gör det igen också. Ja, ja. Det är så här, hans prestation, Max Holloways prestation mot Calvin Cater, fantastiskt. Det är jättesnyggt. Men kliver han upp, alltså nej, han har inte en chans. Och det är återigen, han såg lika bra ut mot Brian Ortega, sen kommer Volkanovski in. Jag tror inte ens att Max vinner mot Volkanovski en tredje gång heller om det skulle bli så.
Du tror inte det?
Nej.
Vad säger Mystic?
Vad säger Mystic Asha?
Alltså, jag vet inte, den där matchen, jag tror vi pratade om det lite förra veckan, att den där matchen är ju lite klurig liksom rent stilmässigt och det, jag menar, ja, alltså Volkanovski har ju vunnit 2 jämna matcher, det finns ju inte jättemycket argument för varför han inte skulle göra en tredje gång sådär. Men min mystic prediction, det är ju det där att Ortega tar bältet av Volkanovski och sen kommer Max upp för en rematch och sen sitter väl han på tronen där igen, får vi se en 3 mot Volkanovski. Och så kommer de gå runt lite sådär med varandra i lite tag i alla fall.
Snurra. Grymt. Vi ska diskutera lite superdebutanten Michael Chandler. Det har väldigt länge pratats om när ska Michael Chandler komma till UFC. I lördags klev han in för första gången. Och alltså, hans walk-in var ju väldigt intressant att se. Alltså det var lycka. Vilken glädje den killes ögon när han gick in mot buren. När matchen väl rullade igång. Alltså jag vill börja vid den här änden. Chandler såg jättebra ut. Men vad hände med Dan Hooker? Det är det konstigaste jag har sett. Alltså vad hände? Han bara cirklade. Och plötsligt blev han bombad och det var klart. Jag känner inte igen den här Dan Hooker om jag ska vara ärlig. Jag tyckte det var jättekonstigt. Sebba, du får börja här. Vad hände?
Jag tror att han respekterade Chandler och vågade riktigt inte ta första attacken liksom och konfrontera. Och Chandler lägger ju den pressen han gör med masserat, så han står och laddar höger liksom. Han står nästan lite halvböjd och jagar han runt med den. Och det är ju så, är du en längre fighter, du måste vara försiktig när de här kortare explosiva fighterna, för du vet att så här, är du inte tillräckligt, och säger vi, vass på att dra tillbaka dina tekniker när du skickat ut något, så kommer det skapa lucka för en kortare fighten och komma in och träffa dig. Och han vet att så här, Chandler är superexplosiv, slår superhårt. Jag har inte råd att göra ett misstag. Men det blir också att du går och håller istället och går och väntar på rätt läge. Och Chandler gick ju inte och väntade på rätt läge, utan han tog ju varje chans han hade. Och han jobbade fint med att han la högen i kroppen hela tiden för att sen öppna upp, för att han såg att att Hooker fortsatte hela tiden rotera åt samma håll. Så han visste så, okej, nästa gång följer upp med vänster, då kommer han gå rakt in i den. Och det var exakt det som skedde. Och så jag tror att just Chandler är ju ett litet kraftpaket, och det skapar just, alltså ser vi, kropps typen med de här två blir att de har två helt olika fightstilar. Det vi gick och pratade innan, att okej, kan Hooker träffa han på väg in, kommer Hooker använda sin räckvidd, men det stängde Chandler ner direkt genom att kliva, ta det här första steget in och ha Hooker mot buren där han inte kan backa bak något mer, utan är tvungen att bara cirkulera. Och Chandler vet att ligger jag här och hotar med min explosivitet och kraft hela tiden, så kommer Hooker var tvungen att ta ett steg fram, men där kan jag antingen ta ner han eller skicka mina kortare armar så kommer jag få träff. Så jag tror att det ställde till det lite i Hookers, alltså hur säger vi, inte gameplan, men bara hur det blev situationen i buren, att han inte var beredd, tror jag, att Chandler tog den här alltså kontrollen direkt. Alltså här är jag som bestämmer, vi ska fightas på min distans. Här ligger jag och laddar mina hårda smällare liksom. Så jag tror att Hooker hade varit tvungen att skicka någonting lite mer respekt, alltså så att skapa lite mer respekt åt Chandler, att Chandler hade tänkt okej, jag kan inte ligga här med den här pressen, utan då kan jag åka på någonting hårt också. Men det var ju som att han fick en low kick liksom, that's it.
Precis, för att jag tycker det var intressant att se att i början när ronden drog igång och sådär, då tycker jag nästan, ja, Hooker börjar ta kontroll över rytmen här, att han får Chandler, alltså han är i den längre fighten, han dansar på utsidan och får Chandler då att missa sina slag och liksom få han att missa några gånger, bli tröttare och sen kan han börja. Men han hade ju behövt smyga in jabbar och grejer och få någonting hela tiden som gör Chandler osäker.
Exakt. Jag ska tillägga en grej bara, och det är exakt det du säger, och det Chandler gjorde, alltså guldstjärna, det var att han restartade varje gång. Han la pressen, han kände så här: okej, jag backar bak, jag skakar av lite, restartar igen. Vilket gav Hooker inte den här möjligheten. Precis. Alltså okej, jag väntar, utan aha, nu backade han igen här och bara skakar av lite och så kom han fram igen. Där borde Hooker haft utrymmet att följa med efter. Precis. Men istället så lät han Chandler backa bak, skaka av lite, hitta andningen igen och bara ladda upp den här Super Saiyan-kraften och börja jaga igen liksom.
Ja, för att det är ju en period där jag tror Chandler är lite så här, ja, liksom han blev lite osäker så här. Sen så går det så snabbt till att det blir tvärtom. Aha, jag kan bara, som du säger, räkna ut hur den här killen cirklar. Ja. Och så väntar jag ut, och visst, jag kan missa några gånger. Sen vet jag exakt vart jag ska lägga mig. Ja. Så han räknade ut det där väldigt fort. Och då svängde, utan att så mycket hände utåt sett i matchen, så svängde den, liksom vem som hade kontrollen och momentumet på sin sida på ett snabbt sätt. Och Jag måste säga att jag hade ju rätt där också. Det var ju så att jag valde Chandler. Men det är kul att se verkligen att han är nu i UFC. Han har tagit hela det här från att han signade till den här debuten. Han har gjort väldigt snyggt, kallat den efteråt. Alltså så här, man kan tycka som the cringe. Jag tycker han gjorde det på ett jävla, alltså, roligt sätt också när han skulle kolla ut alla där. Så att det är ju, här är ju bara picture perfect liksom hela vägen. Han går in och får en knockout mot en tuff kille i första ronden och har ju, alltså hans stjärnstatus skjuter ju höjden nu, för att det är en helt annan grej när det är inne i UFC. Tänk hur stor Ben Askren blev, som inte ens var särskilt bra. Ja. Alltså nu har en kille som går och spör en i toppen, så där är snyggt på en så stor gala liksom. Och hela det här att han blev signad och skulle kanske få en titelfight mot Khabib och sådär, det har ju byggt på hans stjärnstatus och intresset runt om honom. Han är ju väldigt bra att snacka intervjuer och sådana där grejer. Sen undrar jag hur Bellator tänkte med honom egentligen när de ger han en Benson Henderson på sista fighten i kontraktet, så han går in och mörkar på det där sättet och bara vrålar och liksom. Sen går han in i UFC. Alltså det där, bara den där sista matchen som faktiskt då visar, jaha, vänta, han spöar precis en former champ i UFC då. Och sen kom, så att det, hade han fått möta någon sån här Sydney Outlaw eller andra liksom okända fighter som han har kört mot i Bellator, kanske han inte hade haft samma momentum in i UFC heller. Så man undrar ju hur de tänkte där. UFC är ju duktig annars på att vänta med de här meningsfulla matcherna tills någon har i alla fall 2-3 matcher kvar på kontraktet hela tiden. De sätter ju aldrig någon i den leverage positionen liksom, att de kan gå vidare med det momentum, men det är väldigt sällsynt.
Men tror inte du också att Chandler är redan en etablerad stjärna, i alla fall i USA också liksom. Det är många som vet vem han är. Han var ju med på den här dokumentären Fight Business, vad den hette också. Så han har ju ändå blivit en
Hurt
stjärna,
business var det, va?
Hurt Business, precis, utanför UFC. En profil som i alla fall amerikanska fans vet om det är, fast han inte är i UFC. Och att det också gjort att de har sagt, vi måste signa den här killen, han har väldigt mycket potential och han är ju en all American så här.
Ja,
han
är 100%. Ja, han är alltså en marknadsföringsbar.
100%. Exakt, superglad, energiknippe liksom, krydda i UFCs division där helt plötsligt.
Nej, jag fattar precis varför UFC signar honom. Det är inte alls förvånande och hela hans attityd och sånt där som Dana White älskar. Och sen var det bra timing med att då var det ju att Poirier och Ferguson försökte börja slå ihop sig och lägga tryck på UFC att de skulle ha mer deg och sådana där grejer. Ja, perfekt, slänger vi in en Chandler i mixen och så, eller du vet så här. Så
att och Chandler kommer in med bravur, vilket gör att det är deras strategi för klass där med att gå ihop sig.
Nej, men det, så att, den, att UFC såg honom i det läget och signade honom, alltså allt det där var ju perfekt. Men vad jag ställer mig mer frågande till är hur Bella Torrens tänkte i sin taktik där, att de byggde upp en kille med den där sista matchen som inte gynnar honom när han sticker iväg.
Jag tror att Bellator fokuserar mer på light heavyweight just nu med sina nysigningar och känner att, så här, vet du vad, vi kan släppa honom för att vi får dem här. Vi behöver ju lite deg också. Så att de har liksom gjort en sån variant, och de har ju sin champ där i Pitbull, och vi får se. Det är väl bara tidsfrågan innan han och Lima kommer också till UFC, vilket jag har hört lite rykten om att, så här, de själva känner att de vill liksom, de har röjt rent i Bellator och att, så här, okej, vill jag verkligen bygga min legacy så måste jag komma till UFC, till den ligan, om jag nu ska etablera mig som bäst i världen.
Dock, där kommer det till det du säger om Chandlers stjärnstatus också. Alltså, en Pitbull skulle ju aldrig få det uppsvinget i UFC så snabbt som en Chandler får.
Nej.
Av flera skäl liksom. Så att Chandler är ju, han har ju den där star quality liksom. Och har ju, han är använt Bellator, först har han byggt upp sig, sitt namn därigenom liksom, att han har blivit mycket ansiktet utåt för den organisationen. Sen har han gjort det över senare tiden på ett ganska snyggt sätt, att han, det känns som att han har, ja, men tryckt upp sitt eget namn mer än Bellator, och just tagit det där klivet att han är en världskänd MMA-stjärna oavsett liksom vilken organisation han tillhör.
Spännande tider.
Verkligen.
Det är otroligt spännande. Jag vill lyfta en till dokumentär. Se Fight Business om ni inte har sett den. Men se även Fightville om ni inte har sett den. För där får ni uppväxten av Dustin Poirier. Om hans, du har inte sett den?
Nej,
har du inte sett den?
Den är gammal,
shit, du måste se den. Den är jättegammal.
Jag tror jag sett den.
Det handlar om x antal fighters från just Lafayette. Typ 2-3 stycken. Och en av dem är då Dustin Poirier, som är liksom the star kid. Och en annan kille som potentiellt kan bli. Och då får man följa Dustin i hans resa. Och matcherna som ska ge honom att det är så här, vinner han de här matcherna så kommer han komma till UFC. Den
spännande.
Måste du se. Ja. Jättebra. Och jag såg den, då tror jag redan att Dustin hade kommit till UFC, och spoilers tror jag alla redan har fattat hur den story gick. Men se dokumentären. Se den. Den är väldigt bra. Det finns också någon, det var någon dokumentärserie som gick för länge sedan som jag såg på Discovery, kan det ha varit. Där följde de olika personer som hade olika mål i livet, varav en av dem var Frankie Edgar, som drömde om UFC. Och det var innan han hade kommit till UFC.
Du har koll på alla dokumentärer.
Ja, ja. Så jag var såhär, vad fan, men jag minns inte vad den heter. Och det var bara en allmän bara serie där de liksom följde de här människorna, och han var där och höll på med MMA, drömde om att bli champ.
Spännande.
Coolt. Så det är,
då kan vi tipsa om lite MMA-dokumentärer här ändå, medan vi ändå.
Ja. Sen när det var öppet sinne, då hade du en massa andra som du bara...
Ja. Jag har alltid grejer på... Vad har du för...
Alltså, nummer ett är ju Choke.
Jag visste det.
Gracie,
jag visste
det. Nummer ett, det är så här, håller ni på med kampsport, inte så att Choke, ni kan dra iväg. Alltså, det är,
den finns på YouTube, vet jag.
Det finns på YouTube, den måste ni se. Jag ger den och en gammal till old school dokumentär som är The Smashing Machine med Mark Kerr. Får ni se baksidan på fighting och se lite mer hur fighters kan må. Och lite den mörkra, vad säger, mörkare sidan man inte får se så ofta. Så de två tipsar jag om, Choke och Smashing Machine.
Det var intressant när The Rock stod och pratade innan BMF-bältet och sa nu ska jag spela in filmen, och Mark Kerr, och man märkte att ingen i publiken visste vem Mark Kerr var. Men det är, Mark Kerr är ju en väldigt intressant människa.
Definitivt. Och jag tror de har gjort en tvåa, va? Då de följer upp han typ så här, och han sitter och jobbar, jag säljer bilar idag och så här, bilförsäljare, och fortfarande en massa problem med painkillers och ont i ryggen och skavanker.
En helt annan tid också, det fanns ju inga pengar i det heller.
Nej.
Det var ju så ungt, alltså det var, folk jobbade ju och fightades för att det var roligt. Idag är det ju ett jobb och folk tjänar ju sjuka pengar på det.
Precis.
Nej, så det är kul, i alla fall så får ni lite MMA-historia i alla fall utifrån den där, se lite hur sporten var för 20 år sedan också.
Vad heter den här dokumentären med om att kutta vikt och sådana där grejer, de följer vissa, jag kommer inte ihåg.
Oj, den
är, det är någon ganska känd så här weight cut dokumentär.
Ja. Nej, stå still.
De följer så här par tre fighters, jag vet. Nej, jag kommer knappt ihåg vem som var med eller vad den
sen
heter.
Finns det, men det är bra dokumentär. Bloodsport heter den.
Ja, men det känner jag igen.
Ja,
den är gammal, va?
Jättegammal också, tidigt 2000-tal, de följer Bjälkheden och några till där som ska fightas i Finland, tror jag någonting.
Ja, det stämmer.
Finfight, så också är från typ 2002, 3 någonting där. Borde finnas någonstans för er att hitta.
Fett med MMA-rullar.
Det finns det.
Glo på.
Det finns det definitivt. Jag tycker vi måste gå igenom Amir Albasi. Jag tror inte att vi har hittat något mer. Men frågan är så här. Ja, det här var det jag glömde. Dan Hooker stod ju och tog av sig handskarna.
Ja. Och slängde in dem. Ja, vad tror ni? Tror ni att det bara var en frustration eller ligger något i det?
Jag tror det var bara frustration om jag ska väl.
Samma här.
Märkligt, alltså så här att ett sånt, för att det var ju uppenbarligen inte genomtänkt då liksom, och sen bara ska han ändå stå kvar vid det när han lugnar ner sig, det tror jag inte. Jag tror jag bara var så här, fan, jag vill inte här och göra, tänkte han när han var sur på sig själv liksom, och sen kommer han inse att okej. Okay.
Det var ju rätt så surt för han, tror jag, det här också. Han har ju väl precis fått barn också, så kan behöva sitta i karantän i en månad hem, och det är liksom,
fan, han skulle, vad jobbigt.
Ja, han skulle nog vilja ha en vinst där när han sitter i karantän. Nu måste han sitta där med den här förlusten och säga, jag fick inte till något. Och han är ju ändå en fighter, som fast förlust har jag ju alltid så här kräddat han, så om han är en krigare och så han gjorde. Nu var det verkligen så här, jag tror det är lite som Conor, så här, de får suga på den här sura karamellen riktigt, riktigt länge innan. Men jag tror att han har ett bra team, och ja, han har precis börjat UFC, känns det som. Så han har ju en lång resa kvar där.
Mm. Amir Albazi öppnade upp under kortet.
Yes.
Och han gick tiden ut mot sin motståndare. Bara tankar om den. Asha, vad tycker du om Amirs prestationer?
Bredäng, represent. Han är kung igen. Fan, bra fighter. Alltså, han är ju, man visste ju innan han kom in i UFC att han höll en ganska hög nivå när han varit i både Bellator och Brave. Och hans enda förlust mot Shorty Torres, som liksom var uppe i rankingen i UFC förut. Så att kul att se Amir. Vad inte gillar är alltid massa snack, alltid bara, han är inte svensk, så här. Han säger själv att han är iraker och svensk, låt han kalla sig vad han vill. Han har bott i Sverige, han snackar svenska, han är uppväxt här liksom. Det är ju bara kul för svenska MMA och en representant, varför ska man hålla på med det där tjafset hela tiden? Men det är ju så här kommentarsspråk,
men det är hela tiden, det liksom, är alltid kommentarerna
liksom. Men hans prestation, väldigt snygg liksom, öppnade ganska jämnt, men det kändes som att han hade koll på läget liksom. Hade han behövt dra i en tillväxt, eller hade han gjort det? För att det må ha varit jämnt, men han drog ifrån ju längre matchen gick, och framförallt i rond tre då, så att kul med stabil vinst. Och det är så många, jag vet att vi skrattade lite här förra veckan, vi har knappt nämnt Chalgas Tjumagul och men alltså den här killen har kört bra matcher i Fight Night Global mot både Ali Bagutinov, som har gått titelfight tidigare i UFC. Han har också vunnit mot Tyson Nam, som just nu är en av topp 15 killarna i UFC. Så att, även om han är okänd, så var det ingen dålig motståndare som Amir mötte. Och jag tycker han är redo nu för men kanske topp 10, lägre topp 10, och testa sig. Det är ändå flugvikt, det är inte den djupaste divisionen. Så att, riktigt kul, och kul att vi fick höra lite svenska grejer från alla borta också. Vi hade Phil och Connor på plats som intervjuan. Kul.
Bra, men jag vet ju varför Chalgas förlorade. Han hade inte ett rävhuvud som mössa när han klev in. Och det var ju det vi lyfte. Vi sa ju, har han ett rävhuvud som mössa, det blir problem. Och han hade inte det. Då kände jag direkt, okej, nice Amir, du vinner. Mm. Det här är vår vinst.
Jag tycker att han hade ju de världens smalaste smalben också. Jag tänkte på det. Jag bara, hur kan de där smala? För han har ju så konstig kropp. Nej, jag tycker, om vi går till Albazis prestation, jättebra. Rutinerad, gjorde exakt det han behövde göra. Gjorde inte det där lilla extra, men det behövdes inte. Han kände att han vann ronderna, och då gjorde han det han behövde. Och plus med en sån här motståndare också, man såg att han laddade varenda slag, och du ville inte riskera att gå in i en så här hård överhandshöger bara för att du ville göra lite mer än att bara vinna ronden. Så jag tyckte det var en rutinerad, så här, mogen Albazi vi såg. Kul att se han igen. Förhoppningsvis ska snart igen liksom, nu i vår. Och som jag säger, han är uppvuxen i Sverige, han är svensk. Så han har flyttat till London på senare dagar. Det är så här, och han rappar Irak. Låt, fan, vi har jättemånga fighters i UFC från Sverige. Låt Irak en i alla fall. Liksom.
Ja, eller hur? Ja. Sen är det också att det är oftast här med vilken flagga som visas i grafik. Det är ofta UFC som går in och väljer såna här grejer, just för att de vill verka så globala som möjligt också. Samma i Brave, då har du fighters från alla möjliga ställen bara för att de försöker, du vet, bredda. Ja, kolla, vi är en global organisation.
Ja.
Liksom. Jag tycker det var jävla kul att se han fira efteråt. Först utbröt lite spontant dans där med managern Adi Attar. Han är ju Connors manager också i Paradigm där, och sen drog de ju till Dubai på han Salt Bay Nusrets restaurang, käka guldsteak gjorde de, och champsteak. Kul att se. Levde livet där borta i Dubai. Det var någon som kommenterade också så här, fan, kom ihåg när du stod i dörren på Berns typ så här, nu är du äter guldstekar i Dubai. Så kul att se det.
Nej, men det är kul att det går bra för han liksom. Ja. Vi vill se mer. Hoppas han får match typ mars, april. Mm.
Jag gillar också hur han snackar. Han poängterar i varje intervju han gör att så här, jag är inte här för att vara glad att vara med i UFC. Jag vill till bältet liksom. Jag är redan nu, jag har kört det 12 år liksom. Jag ser mig som komplett. Visst, det finns alltid grejer att snygga till, men liksom, kom igen, jag är redo liksom. Så att jag tror han har nivåer som han, liksom, han kanske inte visar i en match mot Chalgas Hymagulov heller, som han kan dra upp när han kommer till den nivån att han behöver det. Nu är det mer som du säger, han märker att han ligger liksom och har matchen i sin kontroll. Varför göra mer och riskera en förlust liksom?
Exakt, för just nu är vinst viktigast, Stefan, att klättra upp. Vinst, 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 vinst.
Precis.
Hur många har visst att Chalmas är head spokesperson för Bearded Villains?
Jag fattar knappt vad det här som menar.
Nej, men det är så roligt, för han har ju en litet sånt där getskägg, men det känns mer som att han bara har inte rakat sig. Ja. Det är så otroligt litet fjunigt, men det är
typ
där.
Som mitt skägg.
Nej, men du har ju ändå, det syns ju. Han ser mer när man tittar noga så här, oh shit, det är 5-6 strån där. Ja, är det någon mer fight som ni vill ta upp? Annars tror jag nog att vi har nått allting av...
Det var några märkliga matcher, typ Khalil Roundtree mot Marcin, vad heter. Alltså det känns som att Roundtree hade kunnat ta det där om han bara hade varit med i liksom varit där i buren. Lite märklig insats, märkligt domslut också. Men det var så här, det var ingen som riktigt imponerade.
Men det var ju bara ettor. Det var ju som visar kommenteringen, det är ettor och de försöker sänka med varenda en.
Ja, men sen är det så här att han kom in med 3 raka knockoutförluster tror jag. Så ställs han mot Khalil, då förväntar han sig att Khalil ska gå in och släcka han. Och så bara, nej, liksom, det här blir någon märklig 3-rondare. Så att du, Herb Dean... den där
jättekonstigt.
Jättemärkligt. Ja, går in och faktiskt nuddar fighters den här år, men ändå så backar han ur... så att det är som Dana White säger, det andra stoppet var bra. Så kan man säga.
Han kom ju otroligt nära det. Jag förstår ju deras förvirring, för han stod ju på dem som att det verkligen skulle brytas. Men det andra, vad hände med Amanda Ribas då? För här var det ju lite hype som släcktes.
Alltså Marina Rodriguez är bra liksom. Hon hade inte hypen runt sig, men hon har vunnit mot Tisha Torres och andra bra fighters i divisionen. Så att det var ingen skräll på det sättet. Och jag tror inte heller att det är gör, alltså jag menar, Ribas kan komma tillbaka, det är inga konstigheter med det liksom. Det blir ju så när man möter fighter som Paige VanZant och sådär, att man får en viss hype från mainstreams kanske, för att man har, och sen är mycket så, hon är så charmig och sådär, men det är ingenting som har varit egentligen i exakt hur bra hon är som fighter, all den hype hon har fått, det är mer namnen hon har slagit och att hon har varit ganska bra liksom. Men nu fick vi se att någon möter någon som inte ens är särskilt känd, men har en hög ranking och är en duktig fighter, men då förlorar någon.
Ja. Jag säger att vi är färdiga här. Eller ta upp.
Helgens loser. Ja. Det är ju Othman Asaita.
Ja, såklart. Här har vi, det var ju den vi sa innan. Det var ju det jag sa, vi måste prata om Othman. Jag glömde helt bort den.
Tappa det där alltså.
Ja, bra, snyggt.
Vad håller man på med alltså?
Jag drar storyn då. Othman Asaita skulle ha gått match mot Armand Tsarukyan.
Nej, det var Matt för Frivola, va?
Just det, Matt Frivola, förlåt. Armand Tsarukyan skulle istället gå mot Nasrat Haqparast. Det var därför vi istället fick Frivola mot Tsarukyan. Hur som haver då? Othman Asaita, mycket hype. Den här killen är alltså sponsrad av prinsen i Marocko, är det va? Det är något sånt där. Det är en prins som backar upp honom, hans bror, med massa pengar. Och Fight Island är en mega bubbla. Här är du instängd, du lever i karantän, du blir covid-testad hela tiden, mer eller mindre. Det är stenhårda restriktioner för att covid inte ska in på den här ön. Othman Asaita tycker alltså att det är bra idé att klippa av sitt band, lyckas leverera det här bandet utanför till okänd person som tar sig in på hotellet.
Med hoptejpat band,
går in i ett rum, byter om. Jag fattar inte om han klev längst med balkonger eller ner för till en annan våning. Det är lite otydligt, men många gjorde referensen Ethan Hunt i Mission Impossible när de är i Dubai. Och det låter ju verkligen som det här. Han blir påkommen, han blir till slut arresterad och det här leder till att Othman blir helt klippt från organisationen. Jag lyssnade till och med på Big John som gick så långt och säger att jag tycker ingen ska signa Othman Asaita efter det här, på grund av att det är ett sånt grovt övertramp. Det fanns en väska i spelet. Jag tror att det som låg i väskan, det var Othmans hjärna, och de var tvungna att lämna tillbaka den.
Men här, det är så mycket bitar i det här. Just den grejen, för att om man läste, jag märkte det att Dana gjorde olika intervjuer där han delade med sig olika mycket information och sådana små detaljer om a bag of we don't know what, då blir det genast mycket mer spännande än utomstående personer kom in, därför att vid första anblick kändes som att han är dum nog att försöka dra in och polare liksom från Dubai eller Abu Dhabi där och, som ska komma in i bubblan. Det hade varit en grej att han ska smuggla in folk liksom och vara skön typ så här. En helt annan grej att du ska göra ett jävla mission med att byta kläder och klättra balkonger eller allt vad som händer för att leverera en mystisk väska som
inte vet.
We don't know what liksom. Så att hela det där gjorde det ju intressant, och sen är det så här att Ottmana Saitar är ju, alltså han rapporteras ju ha liksom ett väldigt kriminellt förflutet, Hannas brorsa i Tyskland. Jag kommer ihåg att vi var på plats på UFC Hamburg när han gjorde sin debut, och då precis dagen innan kom det ut en sån här lång Karim Zidane delves into på Bloody Elbow, där de då skrev om hela hans historia, hur de här liksom har spridit skräck egentligen i Tyskland, och var massa fischer-grejer där liksom och ja, men alltså som lite organiserad brottslighet och sådana där grejer. Så att han kom in i UFC med den vetskapen runt sitt namn. Vi ställde den frågan till han då i intervjun, och han viftade bort det liksom lite och ville inte riktigt kommentera sådär ordentligt eller gav något icke-svar. Sen vet jag också att för att på grund av att ha den historien, då har de gått liksom, det har varit senare för att fixa amerikansk visum till honom. Det har varit Ali Abdelaziz, Donald Trump, hela den där grejen liksom, att Dana White sitter och drar i trådar för att han skulle få amerikansk visum. Det var också sån där grej som kom upp i samband med valet. Liksom. Mycket sån här suspekta grejer som Donald Trump har varit inblandad i. Så att varför de har lagt så mycket i liksom chips in his basket vet jag inte, mer att han är bra 13-0-fighter. Liksom. Men med all den här historien och sen göra en sån här dum grej, han är ju rökt liksom.
Ja, jo, bokstavligen. Det är det konstigaste jag hört, och det tog någon dag innan jag förstod att det här hade skett. Och när jag såg det, men det här är verkligen det mekaniska.
Tror ni vi någonsin kommer få reda på vad som var in the bag?
Nej, och jag vill hävda att Dana White vet mer än vad han delar med sig om och viftar bort det väldigt snabbt när folk frågar om det här. Därför att jag vet inte om han... Jag vet inte hur mycket de hade liksom bestämt sig för vad de skulle dela med sig av för information. Det var därför det liksom slippade ut lite mer i en annan intervju än den första och sådär. Och just när han sa det, jag tror han ångrar sig nu att han sa det där bag of we don't know what, för då blev det så mycket mer mystiskt än en sådär safety violation som det först framades som. Liksom. Det blir helt andra grejer hur det uppfattas. Och man märkte det liksom att han fick ju frågan på presskonferensen efter galan när de ville ha ut mer information om det här. Han sa direkt, no clue, no clue. Han bara lyssnade knappt klart på frågan innan han sa, jag vet ingenting liksom. Vadå du vet ingenting, klart du vet det. Alltså det har ju sett det på kamera, sa du liksom. Så att, ja, det är ju helt märklig situation. Alltså så jäkla konstig grej alltså.
Nej, den är väldigt konstig, och det är, ja, undrar hur gott Ottman har sovit efter det där.
Ja,
det tror inte det var så nice.
Nej, sen kommer han ju definitivt bli signad av någon som kommer casha in på det också. Alltså det är ju så här, i slutändan så kommer alla bara, nu är Ottman klar för den här, det är spännande.
Så länge han har Ollie som manager så, så är hans karriär är ändå safe fad, kan vi säga.
100%.
Mr. Bag of Know What.
Exakt.
Det är det. Ja, hörni, där sätter vi punkt för dagens avsnitt. Cirka en timme in i en massa härligt MMA-snack. Ingen gala nu i helgen, utan nu får vi återigen några veckors vila.
Gud, vad skönt.
En sak till vi inte nämnt. Vi hade ju en svensk i One som det tyvärr inte gick så bra för. Sebastian Kadestam som... Ja, det gick inte som han hade tänkt sig, utan han blev nedtagen vid en low kick och fick ryggen tagen och utstrypt. Tråkigt för Sebbe.
Ja, vad trist. Det var ju, han hade inte riktigt kommit in i den matchen. Men det är bara på till igen. Liksom. Han har varit borta länge, så hoppas han får match snabbare nu. Hamza Boghamza förlorade tyvärr också borta i UAE Warriors. Vart TKO-förlust där. Så att, ingen bra helg för svenska MMA förutom Amir Albasi.
Jag såg Hamzas match, och jag tror det där måste störa han så pass mycket att han följde mig ner och la sig mot motståndarens gard, och han dominerade fram tills dess stående. Och så gjorde han ett litet misstag, följde mig ner, blev svept, hamnade underst i mount och
och blev TKO.
Ja, precis. Jag hoppas han kan snäpa ur den här tendensen som han har haft. För det har varit liksom vinstförlust. Mm. Det hade varit kul om man kunde börja komma in i MMA-karriären. Och det är ju svårt när han har fått liksom 78 inställda matcher och skador och massa liksom svårigheter och få rutinen. Så att samma där som för att säga, hoppas han får en match snart igen och kan bara köra på igen. Liksom.
Yes.
Yes. Tack till alla er på Patreons. Vi har fått några nya Patreons under de senaste dagarna och det uppskattar vi väldigt, väldigt mycket. Och jag och Sebba ska i de närmsta veckorna innan du drar på semester, för du ska på semester, ska vi köra ett Patreon-exklusivt avsnitt som endast kommer att finnas på Patreon. Vi har massa roliga grejer på G, så att jag säger det. De närmsta månaderna kommer det börja hända väldigt, väldigt mycket med MMA-podden. Vi planerar stordåd då ni på Patreon verkligen backar upp oss och stöttar oss. Bli fler! Joina idag, stött oss på Patreon. Om ni inte redan prenumererar på podden, gör det, delen på era sociala medier. Följ mig på Instagram, @paulivaje.
@MMA_Asha och Frontkick överallt.
Twitter, SebSebbaRealOne.
Och @MMA-podden. Tack för
MMA-podden. Peace out!
Of I Like Radio.